I detta avsnitt ska ni få höra en intervju med Ann Fernholm. Ja, nu jublar nog några av er, men några kanske undrar, vem 17 är Ann Fernholm? Och det, kära lyssnare, ska jag nu berätta för er. 2001 disputerade Ann i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet och har sedan dess jobbat som vetenskapsjournalist och författare. Hennes texter har synts i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, San Francisco Chronicle, Fokus, Ny Teknik, Dagens Medicin och inte minst på foodpharmacy.se där hon är gästskribent. År 2010 blev hon utnämnd till årets vetenskapsjournalist efter en granskning av solkrämer.
Fernholm är ett geni.
Ann är medgrundare av Kostfonden, en ideell forskningsfond som ska stärka kostens roll i vården. Ann har skrivit ett gäng böcker. De heter Ett sötare blod, Det sötaste vi har, Smakäventyret och Stora boken om barn och mat. Ja, den sistnämnda skrev hon tillsammans med Kajsa Lamm. I dessa böcker får vi lära oss om hur socker och snabba kolhydrater påverkar våra kroppar. Hur söt skräpmat ställer till det i allt från tarmfloran till levern och hjärnan. Samt hur man smaktränar sina bebisar. Alla dessa böcker rekommenderas varmt av Food Pharmacies bokklubb. Jag har fått den stora äran att göra några intervjuer med Ann kring ämnet barn och mat, där man får följa min dotter Eiras resa. Avsnitt 79, 88 och 122 är det som gäller. Kan komma fler. Okej, känner ni att ni har koll? Bra.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Kära vänner, nu kör vi. Det här är Food Pharmacy-podden.
Hej Ann.
Hej.
Du är ju en väldigt omtyckt gästskribent hos oss på Food Pharmacy.
Roligt att höra.
Ja, och någonting av det mest uppskattade som du gör hos oss är ju när du granskar livsmedelsföretagen.
Ja, det är det jag tycker är roligast att skriva själv. Ja.
Det känns väldigt behövt eftersom att det känns som en djungel idag att vara konsument. Så jag tänkte fråga dig, berätta, hur kom det sig att du ville börja granska livsmedelsföretagen?
Men det är ju, alltså jag är ju konsument själv och när man går i butiken och så läser man alla dessa finstilta hälsobudskap och liksom hur de skickar massa budskap till oss som konsumenter i butiken. Och sen läser man ingredienslistan och inser att det är ofta jätteprocessade ingredienser och det är liksom inte ens nyttigt. Mm. Och det är det där som jag vill liksom blottlägga och visa för människor att vi kan inte bara gå in i en affär idag och gå på magkänslan och tycka att det här ser härligt ut, det här ser gott ut, det här vill jag ha och tro att vi ska hålla oss friska. Så är det inte. Utan vi behöver ha kunskap och vi måste läsa ingredienslistor. Så mitt i allt det där kritiken så vill jag ju också få konsumenter att förstå att du behöver läsa på. Liksom.
Oj. Jag tänker att det också får livsmedelsföretagen upp lite på tå. Att det kanske inte är så lätt längre tack vare mycket social media och sådär att göra vad som helst. För att man kan faktiskt bli rejält granskad. Är det
Ja, men det är ju också en förhoppning. Jag tycker det granskas för lite liksom. Mm. Läkemedelsbolag och sånt där har man ju varit på mycket. Men livsmedelsbolagen har kommit alldeles för lätt undan. Mm. Och när man sätter sig in i lagstiftningen så är det ju många som direkt bryter mot de regler och de lagar som finns. Mm. Och det ska de ju verkligen inte göra. Så jag har ju också satt i system att jag anmäler dem.
Ja, spännande.
Mm. Ja.
Din senaste granskning av Oatly har ju rönt massor av intresse. Ja. Det är ju så många som hör av sig fortfarande trots att det är över en vecka sedan.
Ja,
nu.
Ja, det har spridit sig ordentligt faktiskt. Och där är det ju att jag har irriterat mig otroligt mycket på att Oatly skriver på sina produkter att det socker som finns, det står ju så här, de sockerarter som de anger i näringsdeklarationen, att det är naturliga sockerarter från havre, skriver de.
Mm.
Men det de egentligen gör är att de maler ju först sönder havren och sen så stoppar de det i något som de kallar för en enzymeringstank. Mm. Och där skickar de in ett enzym som bryter ner stärkelsen i havren till maltos.
Mm.
Så när vi dricker havredrycken så innehåller den lika mycket maltos som öl gör.
Och varför är det dåligt?
Ja, men maltos är ju typ den sockerart som höjer blodsockret snabbast och mest nästan.
Mm.
Så att jag har ju kontakt med en som har typ 1-diabetes då, och han hjälpte mig med ett experiment. Så han drack 2,5 deciliter havredryck och sen så åt han exakt samma mängd kolhydrater från mathavre, som ju är ett icke-processad form av havre. Och då steg ju blodsockret mycket mer på havredrycken och mycket snabbare. Och han behövde ta insulin för att få ner blodsockret. På mathavren steg det inte alls mycket. Och sen så låg det jämnt och stabilt och han behövde faktiskt inget insulin. Och det är samma mängd kolhydrater, men de påverkar kroppen helt olika. Mm. En frisk människa kommer inte få liksom så högt blodsocker utav 2,5 deciliter havredryck. För vi har en kropp som snabbt släpper ut insulin. Men det man ser då är att när blodsockret går upp snabbt så kommer insulindosen bli väldigt hög som kroppen släpper ut. Och då går man ofta ner i en dipp. Och nu tror ju forskare att det är det där liksom pendlandet och dipparna som gör oss hungriga. Och som gör att vi äter mer när vi äter processade kolhydrater.
Just det. Vi äter mer mat för att vi inte blir mätta.
Nej,
helt enkelt.
Vi rubbar vårt liksom mättnads- och hungersystem.
Mm. Och jag tänker för de som kanske behöver lite mer förklaring, så beror det helt enkelt på att när vi processar maten så tar vi bort det som gör oss mätta, i det här fallet ofta då fibrerna, eller hur?
Ja, vi har ju kvar beta-glukanerna, de lösliga fibrerna, men de tar bort de olösliga fibrerna. Men jag tror i det här fallet också är det att de bryter ner stärkelsen i förväg åt oss. Och när man bryter ner maten i förväg och framförallt alla kolhydrater då, så går de så extremt snabbt ut i blodet.
Mm.
Och det påverkar oss.
Mm. Jag tänkte på det, du pratade om en person som hade typ 1-diabetes men sa att det även påverkar då blodsockret, inte lika mycket men även hos friska människor. Och jag känner det själv när vi försöker rapportera mycket om diabetes typ 2 i vårt fall. Att många människor som är friska tänker att blodsockret, jag har ju inte problem med blodsockret, så det berör inte mig. Men vad vi vet är ju att väldigt många av oss går omkring med ett onödigt liksom förhöjt blodsocker utan att veta om det.
Ja, precis. Det är många som inte inser att de är på väg att få typ 2-diabetes. Så det är ju en väldigt stor andel. Framförallt om man då har bukfett med. Men det kan ju också, och här är det viktigt att säga, det kan sitta fett insprängt i buken och man kan ha normal vikt.
Mm.
Och då kommer man ju få ett förhöjt blodsocker utav Oatly. Men jag har ju testat en gång att käka jättemycket godis och dricka en stor Coca-Cola tillsammans med en forskare på KI. Mitt blodsocker påverkades knappt alls.
Mm.
Så det spelar väldigt stor roll. Och här är ju träning jätteviktigt. Om man tränar mycket så klarar man fler, liksom, större doser snabba kolhydrater utan att få ett förhöjt blodsocker.
Mm.
Det som däremot kan hända är ju då att kroppen smäller på med en stor dos insulin och att man kommer ner i en blodsockerdipp sen. Och då brukar man ju bli hungrigare.
Just det.
Så det är liksom, vi kanske aldrig får så högt blodsocker, men de där dipparna ner kommer för att insulindosen i kroppen, alltså kroppen känner hela tiden av vårt blodsocker. Och när då det går en ven direkt från tarmarna rakt in i bukspottkörteln. Och då när blodsockret stiger i den liksom venen, så kommer bukspottkörteln bara, wow, wow, nu måste vi ut med massa insulin. Och då blir det för mycket. Och då dippar blodsockret sen istället.
Mm. Tillbaka då till din granskning av Oatly. Hur reagerade de på ditt?
Jag ska säga, det är en sak till som jag är väldigt kritisk till som de gör, som jag tror till och med det bryter direkt mot lagen, som jag tolkar lagen, och nu har jag anmält dem, så det får ju en livsmedelsinspektören i Malmö avgöra. Men det de skriver på sina produkter är ju också att det är så här: no milk, no soy, no whatever. Och det är ju ett väldigt konstigt budskap, för om det inte var något i produkten så skulle det ju vara vakuum i den. Men det här no whatever borde också bryta mot den EG-förordning som styr vad man får skriva när man har tillsatt socker i produkten. För i deras såna här soj, eller vad heter det, havregurtsarna heter det, havregurt, ja. Havrejoghurten, och i deras smaksatta mjölkprodukter har de tillsatt socker, och det står ändå så här på förpackningen, och då står det i den här förordningen att man får liksom inte ha ett budskap som kan indikera att det inte finns något tillsatt socker i produkten. Man får inte ge konsumenten något som helst som kan leda dem att tro att det inte är tillsatt socker i. Så jag tror att det där bryter mot lagen. Oatly hävdade att de följer lagen, men det får livsmedelsinspektören avgöra.
Det följer vi då med spänning.
Ja.
Vad svarade Oatly?
Nej, men de svarade ju då, jag frågade ju liksom, vad tänker ni om det här med maltos? För det är ju en sån sak som forskare nu ser, att de här höga blodsockerna påverkar oss. Och att det är alla processade kolhydrater är en orsak till varför så många får ohälsa. Men då svarade ju de att de gör liksom bara kroppens jobb i förväg. Och därför tycker de, eftersom kroppen ändå bryter ner stärkelsen till sockerarter, så tyckte de att de kunde kalla det för naturligt socker från havre. Men det finns ju ett skäl till varför man i den här näringsdeklarationen på livsmedlen anger vad som är kolhydrater och hur mycket av det som är sockerarter. Just för att sockret går ju snabbare ut i blodet. Det spelar ju roll för oss.
Och det är som viktigt för kroppen att få göra det arbetet själv. Det är en del av processen.
Ja, och det här, de likställde det till exempel med typ att kor äter ju gräs och bryter ner det och gör mjölk åt oss. Så då kunde ju de ta havren och bryta ner den och göra maltos till oss. Och det spelade ingen roll. Men min man sa så här, ja men då kunde de ju lika gärna bryta ner det till bajs.
Och typ bara, ja, men precis. Så hade vi inte behövt äta med det överhuvudtaget. Ja, vad roligt.
Ja, så nej, jag tyckte att det var ett väldigt märkligt svar. Och sen så gjorde de också en sak. De ville ju gärna jämföra sig med mjölk då. Och då skrev de att det är lika mycket socker i havredryck då som i vanlig mjölk. Men då är det så med maltos. Det består av, maltos är en sån här sockerart som består av två glukosmolekyler som sitter ihop. Och det är glukos som liksom höjer blodsockret hos oss. Medan mjölk består, laktos då består av glukos tillsammans med galaktos. Och galaktos går in i levern och omsätts där. Och efter ett tag, så det kan omsättas och bli glukos, men det tar ett bra tag. Så maltos, om man tittar på det glykemiska indexet, så det finns ju lite olika siffror på det där. Men maltos ligger över 100, och det innebär att det går snabbare ut i blodet än stärkelsen från vitt bröd. Medan laktos och mjölk ligger under 50, vilket innebär att det går mycket långsammare ut i blodet än liksom vitt bröd. Vitt bröd är det som är 100. Så att det är ju stor skillnad på vilka blodsockertoppar de två olika sockerarterna kommer ge. Och det här är ju viktigt att informera konsumenterna om. För det blir ju fel om man bara gör en liksom jämförelse mellan mängden sockerarter.
Det bästa är väl att jämföra en produkt med vad produkten skulle kunna vara. Och det tycker jag är intressant, att skulle det finnas något annat sätt? För att visst är det så att havredrycksproducenter överlag tillverkar havremjölk på samma sätt.
Ja, jag har kollat väldigt många. Alla jag har hittat, där ligger mängden sockerarter runt 4 gram per 100 gram i den här, liksom, i havredrycken. Och många skriver ju att det är naturligt socker från havre. Det är inte bara Oatly som gör det. Men jag skickade brev till dem, för jag känner att de är extremt drivande i den här utvecklingen och håller väldigt hög liksom profil. Och då måste de också vara ärliga mot konsumenterna. Om allt socker verkligen kom naturligt från havre, då skulle havredrycken inte kunna innehålla mer än 0,1 gram sockerarter per 100 gram. Men nu innehåller nästan alla runt 4. Eldorado låg på 2,8 gram sockerarter per 100 gram. Och då innehöll den också bara liksom mindre havre och mer vatten.
Ja, just det.
Jag vet inte, man kan ju lika gärna dricka vatten.
Ja, ja men precis. Apropå det så tänkte jag, här kan vi ju passa på att slänga in det, för att Sebbe, din fru Katja, hon har ju skvallrat till mig att ni gör egen havremjölk hemma. Så jag tänkte att du skulle få faktiskt dela med dig lite av vad du och barnen och din fru dricker hemma.
Självklart. Vill dock först av allt säga att vi är nybörjare på området. Det finns säkert en massa proffs där ute som gör på andra sätt. Men så här gör vi, och det tycker vi funkar bra. 1 liter vatten, 2 deciliter havregryn, 1 nypa salt, knappt 2 matskedar rapsolja. Så kan du smaksätta med till exempel kanel eller vaniljpulver om du vill, och beroende på vad du ska ha drycken till. Kör allt i en blender. Sila genom nötmjölkspåse. Klart.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag tänker att det finns väl olika sätt att göra havredryck själv, men vi brukar förorda att det bästa är att köpa råvaror som inte kräver någon innehållsförteckning.
Ja, och sen, det gäller alla råvaror utom socker.
Ja, men precis.
Och vetemjöl.
Ja. Ja. Och sen laga maten, eller drycken i det här fallet, själv hemma.
Ja.
Då vet man exakt vad man...
man har i.
Ja, ja, men precis. Och det är ju också, tänker jag, att man sparar pengar.
Ja.
Det blir ju billigare.
Och så kan man se till att det inte blir några restprodukter. Mm. Som om man silar bort liksom havren, så kan man till exempel kanske mixa ner den i pannkakor. Precis. Eller något annat som man äter.
Precis. Mm. Och sen tänker jag att i det här fallet när man pratar om dryck så slipper man massa tunga transporter. Så det känns ju mer klimatvänligt att göra.
Absolut.
Det själv också.
Mycket, mycket mer klimatvänligt.
Och förpackningar. Så att vi brukar säga att det gäller generellt. Man ska så mycket man kan försöka att köpa mat utan innehållsförteckning och sätta upp det själv helt
ja,
enkelt.
Ja, laga mat på naturliga råvaror. Mm. Undvika processad mat. Det är Brasiliens kostråd.
Just det.
Mm.
Du, apropå innehållsförteckning, nu tar jag ett litet stickspår här, men om man nu köper någonting med innehållsförteckning, hur läser man en innehållsförteckning? Vad ska man titta efter och vad ska man undvika?
Ja. Nej, det, jag brukar, alltså, för grejen är, man kan ju köpa annat som inte bara har en ingrediens, men det man då ska göra när man läser i innehållsförteckningen, är det bra om huvudingredienserna, det som är först, är någonting man känner igen som nyttigt och bra som man har i sitt eget skafferi? Liksom.
Mm.
Men det är ju svårt då med havredrycken eftersom det står att det är havre i. Det kan ju konsumenten omöjligt veta att det är nedbruten havre. Så Nej. Det här är en sån sak, jag har faktiskt anmält dem nu och skrivit att ingredienslistan på havredryck ger inte konsumenten tillräckligt mycket information.
Nej.
För att kunna ta ett bra beslut. Som om du till exempel köper öl, så står det inte att ölen är gjord på korn, utan det står att den är gjord på kornmalt.
Mm.
Och det är en process där det bildas maltos i korn.
Mm.
Och på samma sätt borde man skriva att havredrycken är gjord på maltoshavre, eller något annat begrepp som man vet vad man köper. Men annars kan man liksom läsa och se. I en ingredienslista står ju ingredienserna uppradade efter storleksordning. Liksom hur mycket, hur ingrediensen står först. Ja, det ska innehålla saker man känner igen. Sen är det ju nästan alltid lite så här stabiliseringsmedel eller någonting i slutet. Det är ju mycket tillsatser i maten. Och man kan ju undvika att köpa mat där tillsatserna är typ att det finns 9 olika slags tillsatser. Mm.
Det känns lite onödigt.
Ja, det
är... Du, Ann, jag tänker på, jag var tvungen att kolla upp här innan vi skulle träffas. Så vi var tvungen att kolla upp... apropå så här, vad har företag för ansvar? Och ökar ansvaret desto större ett företag blir? Och jag tänker att det är ändå rimligt att anta att desto större resurser ett företag har, desto mer kan man påverka.
Kräva av dem.
Ja, och dels kan företaget själv påverka branschen i en positiv riktning eftersom att man har muskler som behövs för att kunna bidra till en förändring. Och då tänkte jag kolla med dig. Vad tror du att Oatly är värt i den senaste värderingen som skedde nu i juli 2020?
Och det är så svårt för jag tycker så här, när det blir så stora summor, jag gissar att det är miljarder, massa liksom pengar, men det är helt, det blir så mycket så det är så svårt att ha grepp om pengarna. Men de, alltså när jag liksom, de finns ju i Kina och de sprids ju över hela världen. De är ju gigantiska.
Kinesiska staten är ju faktiskt
en delägare.
Ja. I juli så gjordes den senaste investeringen och då gick ett företag som heter Blackstone, som är ett private equity-företag, in. Oprah Winfrey gick in, JC, Natalie Portman och Starbucks gamla vd, Schultz.
Aha.
Och när de gjorde det så värderade man företaget till 18 miljarder svenska kronor.
Gud, ja, det är ju jättemycket pengar.
Och då tänker man med de summorna, så vi pratar ju inte om ett litet företag, utan de har ju råd att ha personer anställda som vet, som kan hjälpa till och driva den här utvecklingen framåt.
Ja.
Därför att det som jag kan känna är ju att Oatly har ju marknadsför sig som the good company.
Ja.
Ett företag som vill väl för människan och planeten. Och vad kan då
jag
vara
tycker
bättre?
Att de i det där liksom också blir väldigt ensidiga för att driva sin egen tes. Då, som till exempel med havre, att det då ska rädda klimatet att vi dricker havredryck. Men om vi förvandlar alla jordbruksmarker till liksom havreåkrar, då blir ju det extrema monokulturer där inte bin trivs och där det inte finns biologisk mångfald. Så vi kan ju liksom inte offra den biologiska mångfalden för klimatet skull. För att vi behöver ju liksom både och. Och då kom det ju en rapport nu där man tittade på liksom vilken dryck är bäst då, ur ett miljöperspektiv, inte bara klimat och inte bara mångfald, utan totalt sett. Och då handlar ju den rapporten om att vi behöver liksom både vegetabilier och kor som betar gräset. För till exempel så behöver man odla vall för att få tillbaka näring in till jorden. Och när man gör det och vallen får djupa rötter så kommer det bindas koldioxid i marken. Så ett riktigt hållbart jordbruk kräver ju både grödor och djur. Liksom. Och då när vi odlar de grödorna så kan vi ju inte processa sönder dem så de blir sämre för människokroppen. Då får vi ju äta de grödorna som de är. Liksom. Vi kan inte ta sockerbetor och ta bort allt som är nyttigt för kroppen och sen bara framställa socker.
Mm.
Och vet ni, och då, både från sockerbetsproduktion eller liksom, det är massa mat som innehåller till exempel potatisstärkelse eller i Oatlys fall då, som har tagit bort alla olösliga delar av havren. Det silar man ju bort. Och vet du vem som får det?
Nej,
som är
berätta.
Nyttig mat faktiskt. Väldigt näringsrik mat ofta.
Mm.
Det är djuren som får det. Så Oatly skickar ju just nu alla restprodukter av havreproduktionen. Och det blir grisfoder.
Mm-hmm.
Det gjorde de inte i Holland. Det här, för den här frågan ställde jag till dem. För det vet ju jag att det gör ju alla såna här producenter. De säger att det är veganskt. Det gör Kivik i sina nya såna här, vad heter det? Rödbetsshots har Kivik tagit fram.
Mm.
Och då tar de rödbetor och morotshots liksom. Och så säger de att det är en fibershot. Men då har de tagit rödbetor och morötter och tagit bort alla fibrer.
Mm. Det kommer jag ihåg att vi pratade om.
Ja, och framställt juice liksom. Och sen så tillsätter de cikoriarotfibrer istället. Nu vet jag inte om jag uttalar det rätt. Men typ, det heter, ja.
Men varför gör de det?
Ja, det får du fråga dem om. För det är för mig helt obegripligt. Varför kan man inte behålla fibrerna i rödbetorna och morötterna och använda dem istället? Men jag tror att det handlar om att de koncentrerar ner. Att det blir så här, man skördar rödbetorna på hösten. Och vi äter inte upp alla rödbetor. Utan då måste man förvara dem. Och då koncentrerar man ner det till en extremt koncentrerad juice. Och från den sen kan man under resten av året spä ut den här drycken. Liksom. Det är bara vad jag tror. Mm. Att det är liksom produktionstekniska skäl. Mm. Men då får ju djuren resterna från rödbetorna och liksom morötterna. Mm. Och så marknadsför man det här som veganskt. Och sen så föder man, när man dricker det där så föder man djuren. Och man äter ju någonting som faktiskt är mindre nyttigt för kroppen. För det är mycket bättre att äta rödbetor och morötter som de är. Och det kommer finnas mer näring bevarad i maten när man äter det så.
Det känns otroligt resurskrävande.
Det är så nördigt. Och sen så känner jag mig inte alltid så moraliserad.
Den bästa drycken, tänker jag, som alltid dricker vatten. Det blir så enkelt då.
Men jag har fått så mycket frågor nu om vad ska jag ha i kaffet nu? Mm. När jag inte kan ha havredryck.
Mm.
Och då vill jag säga att om man liksom är en person som tränar mycket och sådär, så klart man kan ha lite skvätt havredryck i kaffet. Man måste inte sluta med det. Liksom.
Nej.
Men dricker man varje dag en stor liksom havrelatte och man knappt kommer ihåg när man tränade senast, då kommer man ju få högt blodsocker utav det.
Mm.
Så och däremellan liksom, från att man tar lite liksom havredryck i kaffet och tränar mycket till att man dricker mycket havremjölk och kanske är väldigt otränad, däremellan är det en lång gråskala.
Mm.
Så då får man ju själv avgöra var på den gråskala man vill ligga.
Mm. Vi hade en person som hade kommenterat ditt inlägg som skrev så här: hjälp, jag har diabetes typ 2.
Ja.
Jag hoppas verkligen att det här inte stämmer. Och då tänkte jag genast på sjukvården och vilket stöd man kan få, för att det känns som en självklarhet att en person med diabetes typ 2 ska inte ens gå i närheten av sådana drycker överhuvudtaget.
Nej, de ska ju dricka. Och eller då ska man ju dricka liksom vatten eller sånt som inte höjer blodsocker. Man ska absolut inte dricka blodsockerhöjande drycker.
Nej.
Och det jag tycker sjukvården gör för dåligt är liksom att faktiskt människor med typ 2-diabetes, nu får ju de ju vissa landsting, de tycker det är för dyrt med så här blodsockerstickor och så. Så de får knappt ens möjlighet att mäta sitt blodsocker. Men det man borde göra är ju verkligen så här, ät och mät, se vad som påverkar ditt blodsocker. Det som ger ett högt blodsocker ska du dra ner på och försöka äta så att du håller ett stabilt blodsocker. Mm. Utan massa läkemedel.
Du vet att jag har gjort det.
Att du har ätit och mätt. Ja.
Jag har haft en sån mätare på mig under 2 veckor.
Men det är intressant att se hur det påverkar.
Det är jätteintressant och man lär känna sig själv och förstår att det som du kanske tror. Jag tänkte på när du sa något åt godis och Coca-Cola att det inte höjde nämnvärt. Men att det faktiskt i många fall kan vara maten.
Den som också höjer. Ja.
Maten, den stärkelserika maten som faktiskt höjer.
Så i socker, i godis då, om vi pratar om galaktos, eller laktos och maltos förut. Och sackaros, det som är det vita sockret i. Det består av sockerarten glukos och sockerarten fruktos.
Mm.
Så det är återigen en sockerart som inte höjer blodsockret, utan just fruktos omsätts i levern.
Ja.
Men det som jag ju har varit här och pratat om tidigare och som man ju nu tror forskare, det är att fruktos när det omsätts i levern orsakar fettlever.
Mm.
Och det bidrar till att kroppen slutar svara så effektivt på insulin. Och just då får man ett högt blodsocker. Och då får man också väldigt högt blodsocker av alla former av kolhydrater.
Mm.
Så även om socker inte höjer blodsockret så mycket, så kan det vara den kolhydraten som i längden orsakar kroppen störst skada. Om man äter det i stora doser. Liksom.
Mm. Ja. Det jobbiga med socker, nu äter jag ju inte socker längre, men det jobbiga med socker är ju att när man äter socker så vill man ju ha mer.
Ja.
Det är ju det som är problemet och som gör att när man väl slutar med socker så är det så skönt. För då går liksom inte hjärnan automatiskt till att man vill få i sig socker när någonting inträffar, när man känner sig ledsen eller arg eller
det
glad.
Det är så svårt att tänka sig att det där kan hända för en. Mm. För smakerna förändras ju verkligen. Och det vill jag säga nu också till alla. För jag kan tänka så här att typ jag älskade bullar förut, jag älskar glass.
Jag
känner ingen längtan efter det längre. Och då vill jag säga till alla som då frågade, vad ska jag nu ha i kaffet? Då var det så här för mig, att jag upptäckte förut när jag drack stora latte på vanlig mjölk, när jag började granska kostområdet. Mm. Då upptäckte jag att mitt blodsocker steg en hel del på vanlig liksom latte. Så då drog jag ner på mängden mjölk i kaffet och slutade dricka latte och hade bara en skvätt mjölk i kaffet.
Mm. Och man vänjer sig så fort, eller hur?
Ja, det var precis. Och sen kan man inte, sen tycker man latte smakar utspätt bara, det smakar liksom inte gott. Men sen så fick jag och min man för oss, eftersom alla säger att de mår så bra av mjölkfritt, så fick vi för oss att testa det.
Mm.
Och jag ska säga att jag kände ingen effekt på min hälsa. Det hjälper säkert många andra väldigt mycket, jag kände ingen effekt. Däremot när jag sen skulle börja mjölk i kaffet igen, då
kände du blä.
Ja, det smakar välling, tyckte jag. Så sen dess dricker jag mitt kaffe bläcksvart liksom.
Mm-hmm.
Ja, svart som synden ska det vara.
Ja. Grattis. Så det är det till råd till alla som undrar det. Så här, testa en vecka utan någonting.
Kanske jag körde nog kanske en månad. Mm. Och sen, det kommer ju smaka gott efter ett tag.
Ja.
Ja.
Nej, men alltså, är det någonting som jag har tagit med mig efter de här 6 åren när jag har experimenterat rätt mycket med mat och vad som får mig att må bra och vad jag gillar och inte, det är ju att ge det tid så vänja. Alltså smaken är det minsta problemet, för att man anpassar sig till att tycka att någonting som man tycker är jättehemskt blir det godaste man kan tänka sig om man bara ger det lite tid.
Ja,
och det är positivt.
Ja.
Om man tycker att nyttiga saker.
Det är roligt att experimentera med sina smaker.
Det är jätteroligt.
Ja. Det jag upptäckte är svårare, som jag tycker är lite intressant, det är ju konsistensen. Att det är svårt. Jag har kämpat för att lära mig konsistensen av bönor.
Mm-hmm.
Men det har jag lärt mig.
Det är nog rätt vanligt. Ja. Det hör jag ofta.
Min väg gick via att jag var tvungen att göra bönorna väldigt, alltså ha i mycket citron eller vinäger, någonting som gjorde att det blev mycket syra i dem. Då tyckte jag att det blev godare, och då vande jag mig sen med konsistensen också.
Mm, just det. Och det är också ett sånt tips som vi brukar säga. Använd den godaste kryddningen du har när du liksom lagar maten. Din favoritkrydda, vad det nu kan vara.
Ja.
Curry eller taco eller vilket håll du än väljer att gå till, så kan man byta ut råvarorna, för då är det lättare att vänja sig vid konsistensen, tycker jag. Och det har funkat väldigt bra på mina barn när jag har liksom...
När du har gjort det?
Ja, när jag liksom har minskat olika produkter till förmån för andra och sådär.
Ja, ja, det gäller att göra lite stegvis så.
Mm. Taco är en sån grej, nämligen, som jag bytte ut köttfärs mot linser.
Ja.
Och eftersom att alla andra ingredienser är kvar på bordet.
Ja.
Och linserna smakar då taco.
Tacokrydda.
Ja.
Mixar du dem då också?
Nej, jag lägger dem bara i.
Jag har ju gjort att jag mixat det för mina barn, bönor och linser. För att jag inte lärde dem äta det från början. Liksom.
Ja. Ja, men apropå drycker, så din förra granskning var ju faktiskt rätt intressant, för där skrev du lite om smultrondryck som inte innehåller smultron nästan alls. Eller?
Nej, precis. Ja, men då mejlade ju en massa olika företag och tipsade dem om att de lika gärna kan sluta med riktiga råvaror och istället gå över till aromer.
Mm.
För när de bara har liksom en halv, i det här fallet var det Kiviks smultrondryck, det innehåller ju bara 0.5% smultronjuice. Resten är ju bara aromer. Liksom.
Mm.
Ja. Sen kommer jag inte ihåg, de har ju någon annan juice också för sötning. Jag kommer inte ihåg vad de har, om det var äppeljuice eller jordgubbsjuice eller någonting annat.
Mm.
Men så vidare, värst mycket smultron är det ju inte i Kiviks smultrondryck.
Nej. Vad svarade Kivik på det?
Jo, men de menar väl på att man kan läsa ingredienslistan, så vet man ju vad det är i.
Mm.
Och heter någonting, i det här fallet smultrondryck, då måste man faktiskt ange hur stor procent av alla ingredienser som faktiskt är den råvara som man nämner på förpackningen.
Mm.
Och det gör ju Kivik, så de följer ju lagstiftningen där.
Mm.
Så det är faktiskt bara att läsa på. Men jag tycker att det är liksom konstigt att kalla något som bara innehåller 0,5% smultron. Alltså den andra grej som jag,
det
är de,
det
här,
känns ju missvisande i alla,
ja,
fall.
Jag räknar ju ut också de här färdigbredda knäckemackorna som Vasa bröd har.
Just det.
Då finns det en som heter tomat och basilika. Och gissa hur mycket basilika det är om man tar torkad basilika.
I procent?
Ja, eller i kryddmått.
Oj, 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 du, det vågar jag inte ens på. Vad är det för något?
En 1/60 kryddmått är per macka. Oj. Räknade jag ut.
En ja,
ungefär,
sex.
Uppskattningsvis.
1,6 eller 6,0?
Ja, 1 dividerat till 60.
Ja, herregud.
Ja.
Det är ju ingenting.
Nej, och tomat kommer jag inte ihåg. Men det är liksom, det är ingenting i. De har ju aromer i allt. Det finns ju knappt.
Mm.
Det var ju någon Felix sån här skaldjurshoppa som det står så att det är krabba och grädde och grejer. Och mängden krabba i är också 0,5%.
Oj, oj, oj. Ja.
Men de följer ju lagstiftningen. För om de skriver att det är krabba i så kan de ju då... räcker att de har lite, lite minimalt av den ingrediensen och så får de skriva det på produkten. Mm. Men däremot upptäckte jag faktiskt att Gainomax, de har ju såna här mjölkdrycker. För man,
om Gainomax, det ser jag framför mig att det är läskedrycker.
Nej, det är någon mjölkdryck i en liten förpackning som jag tror det brukar stå... Ja, och det är Norrmejerier som har ägt det varumärket. Nu såg jag precis att de hade sålt det varumärket, men då är det också så enligt lagstiftningen att om man avbildar i deras fall då hallon och jordgubbar på framsidan, då måste produkten också innehålla hallon och jordgubbar. Annars måste det framgå väldigt tydligt av förpackningen att det inte innehåller hallon och jordgubbar. Men de har bara aromer, så det finns inte hallon och jordgubbar i deras. Så det har en sån sak som jag anmälde. Ja, men många andra skriver ju annars
får
mycket stå
att göra tack vare det.
Annars ska det ju stå hallonsmak liksom. Då, och det är ju många kvarg där. De står ju så här typ stort hallon och väldigt lite smak liksom.
Alltså, ja, just det.
Alltså, så det är ju väldigt svårt för konsumenten att förstå att det, man köper hem inga hallon utan det är aromer från hallon. Och då får man ju inte allt annat som är nyttigt i hallonen som antioxidanter och fibrer och sånt. Det finns ju inte i, utan det är bara hallonaromer. Vi kan ju inte börja liksom käka aromer bara från viktiga råvaror.
Nej.
Vi måste ju äta hela råvaror.
Ja. Visst planerar du att ge ut en bok om det här?
Ja, ja, det är en plan jag har. Mm. Ja, vi får se vart det leder.
Alltså, jag tror inte bara det är jag som ser fram emot den boken väldigt mycket. Utan jag tror att det är väldigt många som väntar med spänning på en sådan bok. Känns så otroligt uppskattat ditt arbete, Ann.
Ja, men jag måste bara säga vad som faktiskt har lett fram till en av de här anmälningarna. Jag vet inte om du kommer ihåg, men jag skriver också ett öppet brev till alla naturgodisföretag.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja.
Man får inte kalla det vit yoghurt.
Nej, precis. De har tagit upp det att de behöver nu se över sina... För vissa av de här naturgodiserna innehåller ju faktiskt inga naturliga ingredienser. Eller de innehåller lakrits, men det är ju ingenting som du inte hittar i vanliga godishyllan. Så då så behöver de nu se över innehållet och ta fram produkter som platsar i naturgodishyllan och vad som då kan räknas som vanligt godis. Så får vi se vart det leder. Det är spännande.
Bra!
Ja. Sen har jag också anmält såna klämmisar, yoghurtklämmisar till bebisar. För de är ju värmebehandlade och då har alla nyttiga mjölksyrebakterier dött. Dessutom är det typ bara 10% yoghurt liksom i dem. Resten är ju egentligen frukt och fruktmos och ibland fruktjuice. Så det är egentligen...
Man vill vänja de små barnen tidigt vid att...
äta nyttig yoghurt. Ja. Det smakar ju knappt yoghurt.
Men jag tänker på livsmedelsföretagen vill vänja
den
dem
söta
vid
smaken, om jag var hårt på det. Ja, det gör de verkligen. Men där har ju då, om jag har förstått saken rätt, så har ju Semper sagt att ja, men vi kan skriva att det är värmebehandlad yoghurt på framsidan, så det är tydligt för konsumenterna. Men där har Nestlé då gått till clinch och sagt att... för det finns någon bestämmelse, någon dom tror jag, som säger att om man får sälja en produkt i andra EU-länder så måste man få sälja det i alla EU-länder. Men senast jag hörde så hade Livsmedelsverket kontrat med och sagt, men fast det är ju inte ens yoghurt.
Nej.
Och så här, ja, får vi se vart det landar. Det är väldigt roligt. Jag har tydligen orsakat dem timmar med jobb. Mm. Det är jag nöjd med.
Men jag tänker att det framförallt kommer leda till något bättre. Och jag tror att även de som jobbar där kommer i längden att tacka dig. För att man mår ju bättre om man gör rätt, tänker jag.
Ja.
Eller hur?
Jag tänker att det är många som jobbar på liksom alla de här företagen som gör det för att de vill göra något bra för människor.
Som inte har någon aning om att det är så här.
Nej.
Eftersom att det är en djungel, som sagt.
Man behöver ju ganska lång liksom, utbildning och mycket kunskap för att se igenom det som händer. Och kanske ens förstå. Jag tror vissa som producerar de här produkterna, de har inte ens tänkt på det.
Nej,
de
men jag tror
dåligt.
Också det. Jag tror inte att det alltid behöver vara liksom att man har ett dåligt incitament.
Nej, det tror inte jag.
Jag tror att många inte förstår att den processade nu är det ju nu har det blivit oundvikligt att det rapporteras hela tiden om att vi blir sjuka av den processade maten. Men fram tills rätt nyligen så tror jag inte att så många kände till att
jag tror till exempel Oatly, liksom de fokuserar helt på att bevara de nyttiga beta-glukanerna som då har liksom en bra fibrer.
Mm.
Och sen så ville de göra någonting som vi tycker är gott att dricka.
Mm.
Och då vi fastnar ju för den söta smaken, så då bryter man ner stärkelse till maltos. Och sen så också, stärkelsen gör ju att det blir lite tjockt, så det blir ju inte riktigt den här flytande produkten.
Nej,
så det kan
precis.
Också ha varit så att de behövde liksom bryta ner det för att få en dryck.
Mm.
Och så har man inte tänkt på att man då också förstör havrens liksom en bra egenskap hos havre, och det är just det att det behöver inte höja blodsockret jättemycket. Liksom.
Mm.
Gjorde det i ditt fall, men...
Mm. Ja. Gjorde det. Ja, men tack så jättemycket, Ann, för att du kom hit. Det är alltid lika kul att ha dig med här. Och
tack.
Hoppas att ni som lyssnade blev lite klokare på vad ni ska ha i kaffet. Och om ni ens ska ha någonting i kaffet framöver. Hej då!
Hej då!
Du har såklart lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Och idag även med Ann Fernholm. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering, musik med mera. Ja, jag måste ju som vanligt påminna om våra nya fantastiska produkter. Kosttillskott är det ju faktiskt. Gut Flora och Gut Flora Fibers. Läs mer på nutrienthunter.se. Spännande grejer, jag lovar. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej då, kära ni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.